Podplay.
Det är så jävla, jävla många liv som liksom,
det är otroligt,
förändras av det här.
Och den här Fifis Monte Carlo då, det var en...
Alltså, förlåt, men måste bara instick. Toppen namn på ett ställe. Vad fan.
Riktigt, riktigt weird.
Här är Pattar, det internationella botemedlet mot manlig homosexualitet. Säger vi hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord, en podd där
hej,
jag, Karin André, och du, Anna Sandell, berättar om varsitt fall för varandra, eller hur?
Det gör vi.
Så,
det är väldigt mysigt. Välkomna hit.
Det är verkligen, verkligen, välkomna hit, välkomna hit. Kul att just du är här, oavsett om du är nykomling eller har varit här sedan starten, så är du lika välkommen. Vad var det du sa när vi spelade in vårt Patreon-exklusiva nyss? Med öppen farm.
Exakt. Mm. Välkomna till vår öppna farm. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det har varit en... jag är liksom verkligen, verkligen redo för den här hösten. Alltså jag vill ha...
Jag med.
Rutin! Jag vill ha jobb. Jag vill... men du vet, ha det liksom... Mitt liv har varit alldeles för mycket uppkastat i luften sedan den här flytten som alla förstås vet. Så att det känns jättebra. Jag är glad att vara hemma. Det känns tryggt och bra. Hur mår du?
Jag mår underbart.
Stor vecka för dig
också. Stor vecka för mig.
Vill du berätta?
Jag vill berätta att jag ju i tisdags började på mitt nya jobb.
Så. Snälla. Ny på jobbet. Ah. Tänk om du har haft på dig en sån name tag.
Nej, det har jag inte fått faktiskt. Jag kanske borde haft.
En hatt?
En hatt med ny på jobbet.
Okej, berätta om ditt nya jobb.
Det borde jag haft kanske. Ja, jag har börjat jobba på min älskade, som jag älskat hela livet, TV4.
Alltså det är faktiskt otroligt. Vad vill du berätta din otroligt imponerande titel som, hör och häpna, faktiskt inte är flygande reporter för Nyhetsmorgon?
Jag har börjat jobba på kommunikationsavdelningen där som kommunikationschef. Så jag är så kul. Jag är inte så kul.
Så kul! Kommunikation är så kul. Otroligt.
Kommunikation är kul. Det är det ju också. Ja. Men jag är så otroligt taggad. Jag är verkligen, alltså du vet, sådär på ett sätt som att jag bara, wow, det här är toppen.
Ja, det är så
känns det.
Det är ju faktiskt, jag har alltid varit imponerad av dig. Men vet du vad, nu matchar titeln personen, kan man säga. Det gjorde den innan med, det är inte det jag säger. Du hade väldigt imponerande titlar även innan. Du är en väldigt imponerande person. Och den viktigaste titeln av allt, Anna, vet du vad det är?
Jo, det är
din vän. Mamma.
Just det.
Men också.
Nej, men så kul. Och så är det ju allt det där. Ja, men det är jättekul. Och så är det ju såklart jobbigt att vara ny på jobbet. Men det är ju alltid ett tag.
Jag
och
tror,
sen så är man inne.
Min känsla är bara att alla faktiskt tycker att... Alltså, att alla... Du är ju en toppen person på alla olika sätt. Det vill jag verkligen lyfta fram. Så att jag tror att du i varje möte briljerar, imponerar, alla de sakerna. Och så är du ju underbar med Anna.
Making me blush.
jag raggar på dig.
Verkligen.
Det ska bli intressant att följa din resa. För att jag känner mig, den jag känner mig lite stressad över är hur du ska hantera nu när du ska bli liksom så god kollega med några av de här kändisarna. Jag vet inte hur du är med kändisar.
Inte jag heller. Nej. Jag känner inga.
Snart gör du så fort du tar av den där dumma ny på jobbet hatten kommer du kunna börja prata med dem.
Ja, vi får se hur det här utvecklar sig.
Grattis. Det här är
tack.
Vad kul för TV4 att de får jobba med dig. Så känner ju jag som också jobbar med dig.
Tack Karin. Det värmer.
Ska vi bara sätta igång med potten,
ja,
eller?
Ja, vi kör.
Vi gör det.
Vi kör.
Nice. Mm. Klockan är strax innan 8 på morgonen, den 4 juli 1991, och genom den lyxiga Sydney-förorten Mossman, vilket jag tycker är ett märkligt namn på en plats, eller?
Mm.
Mossman, det låter mer som en, alltså du vet, Bigfoots kusin, typ. Jag tror när jag tänker efter att jag blandar ihop det med Mothman, vilket är något slags fenomen som de har berättat om i My Favorite Murder, hur som helst. Genom den här lyxiga Sydney-förorten går trafiken långsamt. Precis som vanligt är det många som ska ta sig in till sina arbeten i stan. Men så avbryts monotonin av något. Det är en bil som krockar in i en annan bil och båda förarna svänger av huvudvägen för att prata på en sidogata. Och det här är liksom en villaförort, så det är som en, alltså det är helt enkelt en liten gata med villor på båda sidorna. Och snart står tre män på trottoaren i en situation som eskalerar. Och en av männen vänder sig till en förbipasserande och skriker: "Ring polisen, de har ett vapen." Kort därefter ringer två skott ut och mannen segnar ner bredvid sin nya Mercedes. Han är död innan ambulansen är på plats, och när det står klart vem mannen är går det chockvågor genom Sydney. Han heter Victor Chang och är en av Australiens och kanske världens mest framgångsrika hjärtkirurger. Han är också så otroligt allmänt omtyckt av alla som kommit i hans väg. Så vem är det som har velat honom så här illa? Idag ska jag alltså berätta om mordet på Victor Chang. Och han föddes den 21 november 1936 i Shanghai, son till brittisk-kinesiska föräldrar. Han växte upp i Hongkong. Och när han bara var 12 år gammal så dog hans mamma i bröstcancer. Och det var då han valde, liksom bestämde sig för sin framtida karriär. Han ville alltså bli läkare. Som 15-åring kom Victor till Australien. Hans pappa skickade dit honom och en av hans två syskon för att bo med släktingar och få sin utbildning i Sydney. 1962 tog han läkarexamen från University of Sydney med bäst betyg i sin klass. Och han är liksom redan från början så här, först ett löfte, ett väldigt, väldigt starkt löfte, och sen väldigt, väldigt framgångsrik typ. Han specialiserar sig då alltså på hjärt- och lungkirurgi, och hans karriär kommer ta honom till London i mitten av 60-talet. Där träffar han den kvinna som kommer bli hans fru, Anne Simmons heter hon då. Han är jourhavande kirurg på ett sjukhus när hon dyker upp på akuten efter att ha blivit, liksom, på, det har hänt någonting på en fest som har gjort att hon är på sjukhuset. Då undrar man ju hur den situationen såg ut. Delvis det, men också så här att han typ raggar upp henne i, alltså han verkar vara en toppen person på alla sätt, men får man verkligen det?
Det känns inte som det.
Tror du att det här är ett illasinnat rykte att de inte alls träffades där? Får han det kanske, om han inte behandlade henne, om det hade hänt något annat, och hon kanske bara var full? Vem vet?
Vet inte.
Vem vet?
Vem vet?
Det här blir i alla fall början på A Beautiful Love Story. De kommer att vara tillsammans. De gifter sig och får liksom tre barn tillsammans. Vanessa, Matthew och Marcus. Familjen flyttar först till USA en sväng för att han jobbar på en klinik där. Och sen då tillbaka till Australien. Där fortsätter Victor vad som vid det här laget då börjar bli en otroligt framgångsrik karriär. Han etablerar ett donatorsprogram för hjärttransplantationer på St. Vincent Hospital i Sydney. Och den 8 april 1984 leder Victor Chang det team som opererar 14-åriga Fiona Cody, som nu blir Australiens yngsta hjärttransplantationspatient. Och vid den här tiden så händer det väldigt mycket i den här vetenskapen. Det är någonting medicin, alltså någon utveckling, någon forskning som gör att man i mycket större utsträckning kan börja göra transplantationer, liksom.
Okay.
Och det här blir då hans grej. På 6 år, mellan 1984 och 1990, utför Changs team 197 hjärttransplantationer och 14 hjärt- och lungtransplantationer. Det är så jävla, jävla många liv som liksom,
det är otroligt,
förändras av det här. Och de har också typ en väldigt, väldigt hög success rate. Det går väldigt bra, de här operationerna. Men han oroar sig för antalet organdonatorer. Alltså att för få kan tänka sig att donera sina organ. Så han driver också på för forskning och utveckling av, alltså, konstgjorda hjärtklaffar och den typen av liksom, forskning, helt enkelt. Han startar ett företag som arbetar med att tillverka det, som liksom är verksamma i Kina och i Australien. Och det här företaget blir super, super framgångsrikt. Och människor över hela Asien har bolaget klaffar i bröstet och att tacka för sina liv liksom. Och det måste vara en sån sjuk, alltså det är just det här hjärtat, alltså det, vi liksom binder ju upp så mycket vid det, utöver att det bara är en helt avgörande för att vi ska...
En viktig funktion.
Ja, exakt, så finns det också något så... Man har ju den här liksom barnsliga bilden av hjärtat, att det på något sätt är där liksom människan finns på något sätt. Och just det här att tänka att det går runt så många människor och liksom har... Det är liksom direkta effekter av hans engagemang, forskning, utveckling och arbete. Att det går runt och liksom pumpar blod i deras bröst är så jävla starkt, verkligen. Och han är då otroligt uppskattad, inte bara för att han är väldigt bra på sitt arbete, utan också för den han är, vilket väl också är att vara bra på sitt jobb. Han är liksom otroligt älskvärd, öppen, han är nära sina patienter, han är nära sina kollegor. Och du vet, alla kallar honom för vid förnamn, vilket jag tänker är ändå, det säger ändå någonting. Yeah. Det beskrivs som att det bara låg i hans natur att vara allas vän, typ. Och 1986...
Som du.
Tilldelas han the Order of Australia in recognition of service to international relations between Australia and China and to medical science. Så han liksom etablerar starka band då mellan Australien och Kina inom det här fältet, kan man säga. Så han ägnar helt enkelt sina dagar åt att rädda liv på olika sätt. Men när han säger hej då till Anne morgonen den 4 juli 1991 kommer det alltså bli för sista gången. Precis som vanligt tar han sin bil från familjens hus i förorten Clontarf, norr om Sydney. Och påbörjar då resan mot St. Vincent sjukhus i bilen. Och det här tycker jag är så... Alltså, han och Anne har ätit frukost tillsammans den här morgonen. Vilket var lite ovanligt, för vanligtvis så var han typ... Hade han typ jättebråttom, så han typ tog en kaffe i farten och drog. Men den här morgonen har de suttit sig ner och typ ätit frukost tillsammans och pratat. Och när han sätter sig i bilen så ringer han upp henne på sin mobiltelefon och fortsätter prata, vilket jag tycker är så himla gulligt på något sätt. Mm. Och sen lägger de på och han kör vidare då. Och som sagt, det är liksom ganska trög trafik. Det verkar vara standard där han kör. Och i korsningen Bardwell Road och Military Road svänger då en blå Toyota ut på sidan av Victors Mercedes och kör in i den bakifrån. Toyotan kör upp framför Victors bil och blinkar åt sidan som för att signalera så här, oj typ, det händer någonting, vi stannar här och pratar om det här. Så Victor följer då efter den in på en liten sidogata där båda två stannar och som sagt snart eskalerar den här situationen. Det är många vittnen i närheten, både folk i bilar och på gatan, och som sagt det är en av dem så nära att han då hör Victor ropa ring polisen, de har ett vapen. Och den här mannen, alltså vittnet, får också en väldigt bra bild av de här männen som är med Victor. En av männen viftar till och med mot vittnet med sin pistol och ropar att han ska liksom dra därifrån. Och kort efteråt så ligger Victor på gatan. Han har skjutits med två skott. Ett i hakan som har skjutits när han har stått upp. Och då, det har liksom fått honom att falla ihop. Och då har mördaren lutat sig över honom och skjutit honom i huvudet.
Men gud.
Så Victor Chang dör liksom direkt på platsen. Och medan mördarna försvinner därifrån kommer polisen snabbt dit. Jag tror att han åker hemifrån 7.30. Det här sker typ 7.45 och polisen är på plats innan 8. Liksom.
Alltså, okej.
Okay. Och snabbt börjar då började spekuleras om vad som kan ha hänt den här älskade hjärtkirurgen. Som sagt, vem kan ha velat honom illa? Och vid den här tiden så är flera kinesiska gäng, alltså det är liksom brottsliga organisationer som har sin bas i Kina, men förgreningar ut i bland annat Australien, då liksom väldigt aktiva. Bland annat här. Och det är ett så utbrett problem att polisen i både Sydney och Melbourne har speciella team som jobbar med att komma till rätta med kinesisk organiserad brottslighet.
Okay.
Snart går det rykten om att Victor Chang kanske har blivit indragen i brottssyndikat som kallas Triad. Det är Kina-baserade gäng som har förgreningar ut i andra länder. Och då finns det spekulationer så här, kanske han blivit intvingad i illegal organhandel för de kriminella. Kanske är det så att han typ opererar in organ på rika, du vet, så här, svarta marknaden grej. Kanske är det så att de tar organ från avrättade kinesiska brottslingar och typ opererar in. Alltså du vet, det är massa den typen av spekulationer typ. Och även typ i media pratas det ganska vitt och brett om det här, vilket ju är helt absurt. För polisen står det snart klart dock att motivet nog är ekonomiskt, men inte alls på det sättet liksom vild fantasi vill tro, alltså att han har typ hamnat i någon skit typ, utan man börjar ganska snabbt jobba efter misstanken om att det rör sig om utpressning som har liksom gått helt fel, eller vad man ska säga. Det är inte som att någon utpressning går rätt, men du förstår vad jag menar. Polisen är också väldigt snart övertygad om att Victor Changs mördare är amatörer. Det baserar de då delvis på att alltså det här om utpressning gör är för att vittnen har hört typ skrik om pengar och sådär. Och den amatörmässiga aspekten av det är väl delvis hur de har betett sig på platsen. Men också då att man hittar en plånbok vid mordplatsen. En plånbok man snart är övertygad om att den tillhör en av gärningsmännen. Inte super proffsigt att liksom lämna plånbok med körkort i där man har begått ett mord.
Nej.
Och det här körkortet då tillhör en man som heter Chu Sang Liu, och i plånboken så finns då som sagt delvis hans körkort, men också typ flera adresser och som är i och runt Melbourne. Och Chu Sang Liu är från Malaysia, han är i Australien på turistvisum, och när de visar det här, den här körkortsbilden för vittnet som har fått bäst har kunnat se dem på närmast håll, så bekräftar han att det är mannen som hade pistolen. Sang Liu håller till i och runt Melbourne vid den här tiden då, men har alltså då tappat sin plånbok vid en mordplats på en lugn villaförortsgata i Sydney, drygt 85 mil därifrån. Men det här är ju liksom misstänkt, får man ju lov att säga. Men polisen vill inte bara typ gå fram till honom och vara så att gripa honom direkt, för att de är oroliga att han då ska säga så här: ja, jag var i Sydney, jag tappade min plånbok, eller någon stal min plånbok, eller du vet sådär, att han ska kunna de vill helt enkelt binda honom till det här brottet på andra sätt än bara genom plånboken. Så de skickar några gobbar till Melbourne, alltså Sydney-polisen skickar några poliser till Melbourne som får övervaka honom, och genom att utgå från adresserna i plånboken så har de då snart hittat honom och kan börja följa efter honom. Så i några dagars tid följer poliserna Sang Liu och ser vad han gör, vilka han träffar, och en av hans kontakter blir liksom polisen snart extra intresserad av. De tycker att han, jag vet inte riktigt vad de baserade på, men de får en känsla av att så, han, de här två verkar ha något fuffens tillsammans. Okay. De vet inte vem han är, och snart har de annat för sig, för det blir uppenbart för polisen att Chu Sang Liu håller på att förändra sitt utseende. De inser att han är på väg att fly. Och någon vecka efter mordet på Victor Chang kliver Chu Sang Liu av bussen vid Melbournes flygplats och omringas där av polisen. Han åtalas för det här mordet. Så att de har inte så lång tid på sig att övervaka honom som de kanske hade önskat. Men det, de får snart annat att jobba med också. För de griper snart en till man. En man som kallas Jimmy på vissa ställen. Och Stanley på andra. Jag kommer att kalla honom Jimmy, tror jag har skrivit i det här manuset.
Okay.
Han kopplas då till brottet genom sin bil. Alltså den här Toyotan som användes av Toyotan. Den här Toyotan, vad säger man? Toyotan.
Toyota.
Det känns som att du också fallerade. Toyotan. Han kopplas till brottet genom sin bil. Den här Toyotan som användes av gärningsmännen. Den var falskskyltad vid tiden. Men man lyckas ändå på något sätt koppla den till honom. Han var inblandad i planen, men inte med dagen då Victor Chang mördades. Och i utbyte mot immunitet berättar han allt han vet för polisen. Det visar sig då att den här tredje mannen som polisen har varit intresserad av, han heter Philip Lim. Och det var han som var initiativtagare till den här planen. Liksom. Han var också från Malaysia men bodde permanent i Australien sedan en tid tillbaka och jobbade på en restaurang, men hade också ett spelberoende, så han hade stora skulder. Han behövde pengar snabbt, och han kom helt enkelt på att de skulle kidnappa och utpressa en rik kinesisk man. Hur det kommer sig att det blev just Victor Chang som blev tilltänkt offer är liksom alltså slumpens den obehagliga slumpen, kan man säga. Mm. De såg hans bild, eller de kollade i en tidning på en lista över framgångsrika asiater i Australien och typ valde på måfå.
Vad sjukt.
Och Chiu Seung-Lu kommer då till Australien för att hjälpa de andra två att utföra den planen. Alltså det är därför han är i Australien liksom. Mm. Och först var då planen att ta sig till Victors hem och kidnappa hela hans familj och hota med våld mot hans tre barn för att få honom att ge dem pengar. Och de vill ha alltså miljontals australienska dollar, typ jättemycket pengar. Men den dagen som de bestämmer sig för att göra det här, så, och de kör till familjens villa från Melbourne till Sydney då, så står det en annan bil utanför villan. Så att de avbryter då för att de inser att det är andra personer i huset. Och sen så verkar det som att de vid något tillfälle funderar på att göra det, men det händer någonting där med. Och någon gång under den här veckan som de är i Sydney så får då Jimmy kalla fötter. Så han drar sig ur och åker tillbaka till Melbourne dagen innan Victor Chang mördas, men lämnar då sin bil till Philip och Chu. Okay. Så han är med under planen men är inte med under mordet. Och han som sagt gör en deal med polisen där han i utbyte mot immunitet berättar allting han vet. Det visar sig att när de har fått Victor Chang att stanna bilen så har de sagt att de vill ha pengar. Enligt vissa källor 3 miljoner australiska dollar 1991. Och så har något hänt i den här stunden. Först så är det som att Victor typ är så här: okej, men hur mycket pengar vill ni ha? Men när de säger hur mycket pengar det är, så du vet, blir han väl lite tveksam. Och sen så tror jag också att de börjar då typ hota med att de ska göra saker mot hans barn. Och då försöker han, men väl egentligen typ strida mot de här, om man ska säga. Han gör det han kan för att stå upp mot de här och ropar då också till vittnen att de ska göra saker. Och det är då liksom med det som det eskalerar. Varför de skjuter honom vet man inte. Men antagligen handlar det väl om, alltså de är amatörer, de har, är dömda för brott sen innan, men absolut inte den här typen av brott. Så att de blir väl helt enkelt stressade och tappar kontrollen och skjuter honom bara. Helt jävla meningslöst, random och fruktansvärt verkligen. Och helt kallblodigt ju med. Alltså, som sagt, de skjuter honom i käken först och sen faller han till marken. Och då bara böjer de sig över honom och skjuter honom i huvudet.
Helt sjukt.
Ja, jag vet. Verkligen helt jävla sjukt. Och Seung-Lu erkänner sitt brott och vad han har gjort. Och det styrker då Jimmys historia. Och det är Seung-Lu som har skjutit, det är han som har hållit i pistolen. Men mannen som då hittade på den här fruktansvärda planen är försvunnen. Philip Lim har flytt landet och man misstänker att han befinner sig i Kuala Lumpur. Polisen i Australien inleder ett väldigt lyckat samarbete med polisen i Malaysia och tillsammans söker de efter den försvunna gärningsmannen. Det tar tid, men de gör en sak som, alltså de ett sätt som de gör det här liksom letandet är sjukt smart. Alltså de känner till en kvinna i Australien som Philip Lim har en väldigt nära relation till. Så de gör en alert på hennes namn. Liksom. När hon rör sig ur landet så får då polisen reda på det. Hon reser först till Kina. Och då hör Australiens polis av sig till Malaysias polis och säger så här: det finns en chans att she's coming your way. Vilket gör att de i sin tur får en alert när hon kommer in i landet och kan följa efter henne i Malaysia.
Okay.
Och snart så tar hon sig till en telefonkiosk där hon ringer ett samtal och så dyker han då upp. Philip Lim kommer dit för att möta henne. Och då kan han typ jättesnabbt gripas och utlämnas till Australien. Och efter ett tag så kommer han också att erkänna sig skyldig. Chiu Seung-Lu var som sagt den som höll i vapnet och sköt Victor Chang. Han döms till 26 års fängelse och Philip Lim döms till 18 till 24 år. Han sitter 18 år i fängelse och utvisas sen till Malaysia. Och Liu sitter 21 år i fängelse och sen så utvisas han också till Malaysia. Stjärnkirurgen Victor Chang fick en liksom statsmannamässig begravning och man gravsatte sen hans urna under en minnesplakett i Green Park, vilket ligger mitt emot St. Vincent sjukhuset där han då jobbade. Mm. 2012 gjorde posten i Australien ett vykort, vilket är ju starkt, men också ett frimärke med hans porträtt för att liksom hedra och minnas Dr. Victor Chang, som gjorde så himla mycket för den här forskningen och för så många människor i Australien och i hela världen.
Shit.
Och så det här var liksom det fruktansvärda mordet på Victor Chang och det här misslyckade utpressningsförsöket. Och det här blev ett sånt fall som uppmärksammades väldigt, väldigt stort i Australien. Och när han begravdes så var det liksom, du vet, folk gick man ur huset för att hedra den här mannen för allting han gjorde. Liksom.
Wow. Usch. Så hemskt när det, alltså det är ju alltid otroligt hemskt såklart, så fort någon dör. Men just när det är sådär otroligt slumpmässigt, alltså det är någonting som verkligen gets mig med det.
Jag tror att det också hänger ihop med att, alltså det hänger ihop med lite grann ens, alltså ditt och mitt åtminstone, intresse för, alltså varför man är intresserad av brott och mord är delvis för att den där slumpmässigheten skrämmer skiten ur den. Mm. Alltså att det liksom är så här, det är att de bara råkade slå upp hans bild i en tidning och så bara gick allting åt helvete därifrån liksom.
Skitläskigt.
Jag har sett Crime Investigation Australia, Death in a Heartbeat, Victor Chang, lyssnat på podden Crime Insiders. Det är en intervju med mannen som ledde den här utredningen, en polis som heter Jim Council. Jag läste en väldigt bra artikel på massmancollective.com, en lokaltidning alltså, på grunge.com, på Victor Chang Cardiac Research Institutes hemsida. Det är alltså det institutet som startades i hans minne. Och sen har jag också läst en artikel från 1991 om gripandet på Melbourne flygplats, publicerad på upi.com. Och sen så har jag också läst om Victor Chang och hans gärning och om mordet på Wikipedia.
Tack Karin.
Tack ska du ha.
Sent på kvällen den 30 oktober 1955 hördes två skott avlossas i tät följd från ett mansion i Oyster Bay i New York i USA. Alltså staten New York. Kort efter skotten anlände polis till platsen och när de kom dit så satt en kvinna iförd nattkläder, alltså typ morgonrock eller pyjamas eller någonting, och höll om en blodig, naken man. Hon berättade ganska omgående att det var hon som skjutit honom och att mannen då, det visar sig att mannen som hon håller om är hennes äkta man. Kvinnan som avfyrade skotten hette Anne Woodward och den skjutne avlidne mannen hette William Woodward, även kallad Billy Woodward. Så jag ska idag berätta om skotten i Oyster Bay, alltså mordet på Billy Woodward.
Spännande.
Och Anne Woodward föddes som Angeline Crowell i Kansas. Hon växte upp på en bondgård där hennes mamma arbetade super liksom, hårt och mycket och drev den här gården och tog hand om familjen, medan hennes pappa mer verkar ha varit typ en drömmare. Alltså vet, han gjorde inte så mycket. Så Anne bestämde sig då, eller Angeline som hon hette, bestämde sig tidigt att hon ville ha ett annat liv än det som hennes mamma hade. Mm. Och 1937 så flyttade hon till New York och tog sig då namnet Ann Eden. Och i New York då, så hon flyttade dit för att hon ville liksom följa sina drömmar om att bli skådespelerska. Och det var ju, som vi verkligen kan tänka oss, väldigt svårt att landa ett skådespelarjobb. Men hon var väldigt vacker och lyckades i alla fall landa ett modellkontrakt. Och den här modellkarriären som hon inledde ledde också till en ganska framgångsrik radioskådespelarkarriär.
Oväntat.
Faktiskt. Men när Anns mamma blev hastigt sjuk i en fruktansvärd sjukdom som vanligtvis bara drabbade boskap, man trodde att hon har fått den för att hon liksom jobbade så hårt på gården. Men det är någon liksom, luftvägssjukdom tror jag. Mm. så blev då Annes karriär lidande. Och hon la allt på hyllan för att ta hand om sin mamma. Och hon liksom, du vet, gjorde massa saker så att hon kunde ta hand om sin mamma. Hon flyttade mamman till New York och sådär. Och hon fortsatte så gott hon kunde med den här radioskådespelarkarriären. Men hon började också arbeta som showgirl på en klubb på Manhattan som heter Fifi's Monte Carlo. För alla pengar hon fick liksom gick till att typ säkerställa den bästa möjliga vården till sin mamma. Och den här Fifi's Monte Carlo då, det var en alltså, sån typ
förlåt,
av klubb.
Men måste bara instig. Toppen namn på ett ställe.
Toppen namn. Och det verkar vara exakt en sån klubb som man tänker sig. Alltså den är, det är den typen av klubb, du vet, där rika män kom för att dricka drinkar, titta
där
på snygga tjejer som dansade.
I rumpor, kan man säga. Rumpa, alltså alla kvinnor som jobbade här hade tyvärr blåa märken på rumporna för det nöps så mycket.
Tyvärr, japp. Tråkigt. Så tjejer dansade liksom, och när de hade dansat så blev de då ofta bjudna till de här gubbarnas bord, och så blev de bjudna på drinkar och sådär. Och en kväll när Anne arbetade där så träffade hon en man vid namn William Woodward, och han var en väldigt framgångsrik bankman som också sysslade med att föda upp tjusiga tävlingshästar. Han var en sån riktig old school, old money, överklassgubbe. Och han var då gift och hade familj, men det var liksom inte helt främmande för honom att ha tjejer vid sidan om. Och han blev helt hänförd av Anne. Han uppvaktade henne liksom så att det stod härliga till. Och de två inledde någon typ av affär. Mm. Och den här affären pågick ett tag, och som jag förstår ett ganska bra tag, alltså det är i alla fall nått kanske 2 år, men till slut var det som att William tyckte att det liksom blev för mycket, och han liksom upplevde då att han behövde avsluta den här affären. Men han var inte helt redo att släppa Anne helt från sitt liv, för han föreslog då istället att Anne skulle träffa hans son istället. Oh. William Woodward Jr., då Billy.
Vad fan.
Riktigt, riktigt weird. För William Senior då misstänkte att hans son William Junior, Billy, som jag kommer kalla honom från och med nu, var oskuld. Och han misstänkte också att hans son eventuellt var homosexuell.
Det tänkte han, det råder vi bot på.
Ja, det var precis det han tänkte. Att han kanske kunde få sin son på andra tankar om han fick träffa en sån tjej som Anne.
Men bara, här är pattar, det internationella botemedlet mot manlig homosexualitet.
Alltså det är för skevt och fel och allt. Men Anne tycker typ, liksom, eller hon tyckte väl att det här lät som ett helt okej upplägg, och de då skred till verket med sina planer. Så en kväll kom den här unge Billy till Fifi's och med en vän, och han kom lagom till att se Anne uppträda.
Visste han om att Anne hade haft en affär med hennes pappa, med hans pappa?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Nej. Och efter att hennes uppträdande var klart så bjöds Anne in till att sitta vid deras bord. Och även Billy blev då hänförd av Anne, precis som hans pappa hade blivit tidigare. Han hade liksom aldrig träffat en kvinna som Anne. Och det här mötet den första kvällen ledde till en ganska intensiv liksom dejtingperiod mellan Anne och Billy.
Men så han var han var inte homosexuell?
Nej.
Det var bara hans pappa som tyckte att han var...
Alltså jag tror att han grundade det i att han, alltså han var 21 när de träffades, och jag tror han typ grundade det i att så här, han aldrig hade haft några tjejer som han visste om, eller du vet så. Jag tror inte det finns några källor typ säger så att så här, ja, finns också kompisar som trodde att han var det, men det finns, alltså jag vet inte det, men han
inleder
uppenbarligen henne väldigt mycket i alla fall.
Yeah.
Så för de inleder liksom en relation med varandra, och så det blir på ett sätt som Billys pappa hade tänkt sig, men ändå inte riktigt, för Billy och Anne liksom börjar verkligen tycka om varandra på riktigt. Så det var inte bara så att hon tog hans oskuld, utan de blir liksom kära i varandra. Så Billy börjar då ta med Anne på olika tillställningar som anordnades av hans föräldrar och hans föräldrars väldigt liksom tjusiga vänner. Och det här är till hans föräldrars stora förfäran. För William Senior och kanske framförallt Billys mamma Elsie tyckte absolut inte att Anne var den typen av kvinna som man hade som stadig flickvän.
Men vänta, okej. Okay. Aha, så han tyckte så här, kan du ta min sons oskuld och sen är det bra?
Absolut.
Just cure him of the gayness och sen liksom fortsätt. Ja.
Okej. Och hon är liksom en sån kvinna som man kan ha lite kul med vid sidan om, men hon är absolut inte liksom någon äktenskapsmaterial. Så de tycker helt enkelt att hon är då, citat, vulgär. Hon pratar mycket och högt, och i deras ögon så hade hon utmanande kläder, och hon både drack och rökte väldigt mycket. Oh,
love her.
Ja, nej men alltså, hon verkar vara en toppen.
Ja, förutom,
härlig.
Men nu kommer jag, kom jag ihåg vart du började. Så det vill jag. Men vi ser. Fortsätt.
Ja, precis. Vi ser. Men enligt källor då så gjorde alla de här sakerna Billy liksom ännu mer kär i Anne. Och hans kärlek blev liksom bara starkare och starkare. Och det kanske bidrog att, du vet, så här, han för en gångs skull typ trotsade hans föräldrars önskan. Mm. 1943 så gifte sig Anne och Billy. Och det här var ju liksom tvärt emot det hans föräldrar ville. De var typ själva i den här ceremonin. Billys föräldrar var inte med på bröllopet i ren protest, och Annes mamma hade då avlidit i sviterna av hennes sjukdom. Men även efter då att de hade gift sig, så det var inte alls så att Anne helt plötsligt då togs emot med öppna armar av den här societeten, den här eliten som Billy kom från. Och dels handlade det om att det här var liksom en väldigt tajt grupp, och de tyckte då att Anne var fel sorts virke, eller vad man ska säga det. Och det gjordes inte enklare av att hennes egna svärmor då, Elsie Woodward, som var lite av en sån power player i det här, den här kretsen, liksom aktivt arbetade emot att Anne skulle accepteras. Hon tyckte att det var liksom fruktansvärt att hennes egna son hade gift sig med Anne. Det är oklart om Elsie visste om att Anne hade känt hennes man från liksom innan hon träffade Billy. Eller sa jag det där rätt nu? Det är oklart om Elsie visste att Anne då hade känt Elsies man innan Anne gifte sig med Billy. Men det kan ju inte ha hjälpt Annes sak om hon visste det.
Nej. Och det kan man ju lite mer förstå då.
Ja, ja. Alltså, ja, ja. Eller nej, så. Absolut.
Man har inte varit tokig i
det
själv.
Toppen upplägg. Får man ju ändå säga.
Oh, gud. Oh.
Men Anne kämpar på. Hon gör liksom allt hon kan för att försöka passa in i deras värld. Hon lär sig hur man dukar, hur man är en god värdinna, hur man klär sig, du vet, alla sådana grejer. Så hon tonade ner allt det här hon hade varit när hon träffade Billy, och blev mer och mer en sån kvinna som liksom vanligtvis rörde sig i hans värld. Mm. Och de får till slut två barn. Hon får då William Woodward III och även James Woodward. Och det här kanske liksom bättrade på hennes status i familjen lite, för att hon ändå gav dem två liksom söner som, du vet, det vägde ju tungt förr i tiden.
Jag hatar den här historien.
Men
vad sa du? Jag hatar den här historien.
Ja, nej, alltså den är rakt igenom the worst, kan jag verkligen säga.
Jag fattar.
Men i samma takt som att Anne då började förändra den hon var för att passa in i hennes nya liv, så började Billys intresse för sin fru att svalna. Hon var ju liksom inte längre den kvinna han hade förälskat sig i, och han började då, precis som sin pappa hade gjort innan honom, leta efter andra kvinnor då som kunde fylla det här tomrummet som uppstod hos Billy när hans fru då helt plötsligt blev liksom en annan, tyckte han då.
Mm.
Och det här var ju såklart inte så bra för deras relation. Men det var inte bara det att Billy hade relationer av olika slag utanför äktenskapet. För Anne hade också det. Hon liksom, båda de träffade andra personer. Och utöver det så blev deras relation mer och mer våldsam. Det förekom både psykiskt och fysiskt våld från båda parter. Och Anne började dricka mer och mer och använde olika receptbelagda mediciner på liksom regelbunden basis. Mm. Och bara 4 år efter att de gift sig så ville Billy skilja sig. Men Anne ville liksom inte gå med på det. Hon ville inte tappa det här som hon hade ändå. Du vet, det livet hon hade gift sig in i. Så att de blir helt enkelt kvar i det här väldigt, väldigt jobbiga äktenskapet. Och man kan väl liksom bara tänka sig att de levde två väldigt parallella liv. Hon, Anne då, började bli mer accepterad av alla de här tjusiga damerna som var Billys typ barndomsvänner och fruar till barndomsvänner och sånt. Och de allra tjusigaste kvinnorna kallades för The Swans. Och det här namnet hade de fått då av ingen mindre än Truman Capote.
Mm.
som också fanns i parets liksom perifera vänkrets. Och de två liksom var då, alltså Billy och Anne var på massa olika fester och de umgicks i det här, både tillsammans och ensamma, och anordnade också även mycket egna tillställningar. Så att de liksom lever tillsammans fast verkligen ändå inte. Och hon börjar bli liksom mer och mer, tycker han då, som sin mamma. Och du vet, han är mer och mer som sin pappa. Mm. Så att det är jobbigt. Och de har också två små barn helt enkelt när det här pågår. Lite bakgrund, för nu ska vi tillbaka till där vi började då den 30 oktober 1955. Då var Anne och Billy på fest hos några vänner då i Oyster Bay, där alla liksom verkade vara, du vet, they summer in Oyster Bay.
Yep, typ så. Yep.
Och den här festen anordnades för hertigen och hertiginnan av Windsor. Så du kan liksom ändå tänka dig liksom vilket toppskick som var där. Mm. Och det var som vilken annan partykväll som helst, men det var ett ämne som folk pratade lite extra om. Det var ett ämne som folk pratade lite extra om den här kvällen, för Oyster Bay hade blivit liksom trakasserat av någon som tog sig in i folks hus. En person som inte stal någonting egentligen, men som så här sov i sängar, åt upp maten, gick på toaletten. Såna saker. Och den här personen då som hade tagit sig in lämnade alltid husen så att det var tydligt att de som bodde där kunde se att någon hade varit i huset. Mm. Du vet, lämnade skräp, disk och allt sånt där, obäddade sängar och sånt. Och det här tyckte ju folk var väldigt, väldigt obehagligt. Alla var rädda att den här inkräktaren skulle komma till deras hus nästa gång. Och några som liksom var kanske lite extra oroliga för den här inkräktaren var Anne och Billy. De var, beskrivs det som, så här väldigt upptagna av det här ämnet och den här personen. Och de berättade då för alla som var på festen att de var väl förberedda om inkräktaren skulle komma till dem. Oj. Båda sov med vapen vid sidan om sängen, redo att försvara sig. När festen var slut så gick Anne och Billy hem till sig. De gjorde ordning sig för sängen och sen gick de och la sig i sina separata sovrum. Mm. Och några timmar senare då så kom polisen till huset och upptäckte att Billy hade blivit skjuten 2 gånger. Anne var helt i upplösningstillstånd när de kom dit, men berättade då, som jag sa inledningsvis, omgående att det var hon som hade skjutit hennes man. Anne återger då vad som hade hänt innan hon sen blev förd till ett sjukhus där hon blev omhändertagen och fick då lugnande, för att liksom bara, hon var verkligen i trissor. Mm. Det Anne berättar har skett då är följande. De hade kommit hem på kvällen och gått och lagt sig. Någon timme efter de somnat så hade Anne vaknat av att hon hörde ett ljud. Det lät som att någon höll på att ta sig in i huset. Rädd för inkräktaren då tog hon sitt gevär som hon hade bredvid sängen för att då gå och se vad som hände.
Jesus Christ,
När hon då kom ut i korridoren så hade hon sett en silhuett av en man i dörröppningen till Billys rum, varpå hon avfyrde 2 skott i ren panik. Och det var först efter hon skjutit som hon insåg att det var hennes man och inte en inkräktare. När hon då hade insett vad som skett så larmade hon genast polisen.
Jesus Christ. Och,
alltså så sjukt. Och trots då att många människor runt Anne och Billy trodde att Anne mördat sin man för att han egentligen då ville skilja sig, så ansåg polisen att det här var en olycka. Och alltså det var liksom massa utredningar och du vet så, förhör och sånt. Men polisen landar i att det här är en ren olycka, att det har hänt så som Anne berättade att det hade hänt. Så hon ställdes aldrig inför rätta för Billys död, utan friades liksom helt och hållet från några som helst misstankar. Men även om hon då blev rättsligt fri så var ju hennes liv helt förstört. Rätten ansåg att hon inte dödat Billy med något uppsåt, men alla liksom misstankar och rykten fanns ju kvar trots detta. Hon blev helt förvisad från det umgänge hon och Billy hade haft tillsammans, och hennes svärmor såg hennes chans att få bort Anne från sitt liv en gång för alla. Hon kom då till Anne med ett förslag. Hon sa till Anne att om hon gav upp vårdnaden om Anne och Billys söner så kunde hon se till att allt kring Billys död, rykten, teorier, allt sånt skulle försvinna. Och Elsie då, alltså Billys mamma, hon sa så här, jag kommer inte heller ha vårdnaden om barnen, utan vi sätter dem på ett internat i Schweiz där de kommer få det bra.
God.
Och Elsie använde såklart också pengar som ett påtryckningsmedel för att Anne skulle göra det som hon ville. Så efter några turer fram och tillbaka så gick Anne till slut med på det som Elsie ville. Och då skulle Elsie då se till att Anne inte fick det så dåligt som änka. Så antagligen så upplevde hon det, du vet, att hon inte hade något annat alternativ än att säga ja till det här, helt enkelt.
What the fuck?
Nej, det här är så. Alltså,
vänta, hur gamla är barnen här, typ?
Alltså, små. Alltså, de är nog inte ens tonåringar.
Alltså,
de är så jättesmå.
The worst, verkligen. Okej.
Och inte så lång tid efter att Billy skjutits så greps en person. En man vid namn Paul Wirtz greps. Och det här var en tysk man som hade kommit till USA. Han erkände att det var han som hade tagit sig in i flera olika hus i Oyster Bay. Det var alltså han som var den här inkräktaren. När han greps så erkände han att han hade varit i paret Woodwards hus den här kvällen som Billy sköts.
Mm.
Han berättade att han hade tagit sig in genom ett fönster, men kort efter att han kommit in i huset så hade han hört skotten som avfyrades, och då hade han stuckit därifrån rädd för att bli skjuten. Och det här erkännandet om att han var där den kvällen var ju ganska otroligt, för att hans erkännande gav ju liksom Annes berättelse om vad som hade hänt ännu mer tyngd. Och för vissa så blev det liksom att så här, ja men då var det ju verkligen så som hon berättade. Mm. Liksom. Hon hade ju rätt att vara så här rädd som hon var. Och man skulle kunna tro att ryktena liksom skulle minska av det här. Men hon var då som sagt redan bränd i de kretsar som hon rörde sig i, och lämnade USA och flyttade till Europa. Och liksom, trots det här gripandet och trots att hon har flyttat där, så fortsatte bara liksom rykten om allt. Jag vet, alla olika nivåer om det som hade skänt.
Tror du att de gillar att skvallra i den här kretsen, eller?
Inte alls. Ja, men alltså, det går som skvallertrumma. Och ett liksom ganska populärt rykte var då att folk spekulerade i att Elsie hade lyckats skaka fram en person som mot betalning kunde ta på sig de här inbrotten som skett i Oyster Bay, och säga att den då tagit sig in hos Anne och Billy för att sätta stopp på de ryktena om att Anne liksom mördat Billy med uppsåt.
Mm.
För att hon då, och hennes motiv till det skulle vara för att hon inte ville att familjen Woodwards namn liksom skulle fortsätta dras i smutsen, om du förstår vad jag menar. Hon var rädd helt enkelt att om ingen liksom avledde uppmärksamheten från Anne, så skulle det börja grävas i Anne och Billys relation, och då skulle man kanske upptäcka våldet mellan de här två affärerna, och kanske hemska tanke att Billy inte bara hade relationer med andra kvinnor utan även kanske också med män.
Och även så att kanske även att att hon hade haft en relation med gubben Woodward först.
Ja,
också.
Men precis.
Fanns ju en del att gräva i här, om man säger.
Det fanns ju väldigt mycket gräva i, och då menar folk att så här, och alla visst liksom verkar ju ha vetat ganska mycket om dem redan, så att jag menar, men att Elsies motiv till att då skaka fram den här liksom inkräktaren skulle ha varit det här. Och även 20 år efter att Billy skjutits till döds så fortsatte hans död och Anne skapa uppmärksamhet. För 1975 så publicerade en bekant till Anne ett kapitel av hans kommande bok i tidningen The Esquire. Och den här bekanten då var ingen mindre än Truman Capote, som vi ju nämnde tidigare. Han hade aldrig varit förtjust i Anne, och hon hade aldrig gillat honom heller. Och enligt vissa var det för att de liksom var samma skrot och korn. Båda kom från då ingenting och hade en stark önskan om att komma upp sig. Det finns bland annat en berättelse om hur de två har stött på varandra i skidorten St. Moritz efter att Anne då lämnat New York, och att det här var ett så här superotrevligt möte. Och att han då efter det ska typ ha bestämt sig för att så här verkligen knäcka Anne en gång för alla efter det här mötet. Han kom tillbaka efter det här mötet och berättade för alla om det, och han gav då också Anne ett smeknamn som inte är ett särskilt trevligt sånt, men som verkligen satte sig. Han gav henne namnet då Miss Bang Bang, för att han tyckte att hon, du vet, var ute och träffade män på ett sätt, och du vet sådär. Så han var en person som verkligen ville komma åt henne liksom, alltså du vet, så här, sabba för henne, och han lyckades med det. Han liksom got to her verkligen.
Mm.
Så i alla fall, 20 år efter att Billy skjutits så publicerades kapitel ur den här boken som Truman Capote höll på att skriva, som hette Answered Prayers och som handlades om New Yorks societet. Och även om alla liksom var fiktiva karaktärer var det väldigt tydligt att alla var baserade på väldigt riktiga personer, om du förstår vad jag menar, som han umgicks med. Bland annat då flera medlemmar av den här gruppen som han kallade för The Swans. Och kapitlet som publicerades hette Lacotte Basque och handlade om en kvinna vid namn Anne Hopkins som var en riktig gold digger och som var bigamist och som mördade sin man genom att skjuta honom. Och även om det liksom aldrig stod att det här var baserat på Anne Woodward så var det tydligt för alla som rörde sig i deras krets att det var hon. Och igen då så satte alla rykten om igång i om henne och om det var hon som hade mördat Billy, du vet. Så att 20 år efter att hon har gått igenom allt det här så sätts det igång igen helt enkelt. Och när den här artikeln skulle publiceras så bodde Anne igen i USA och hon hörde rykten om vad som var på gång och det sägs att hon lyckades få tag i ett exemplar av antingen tidningen eller det här kapitlet innan publicering. Och när hon fick läsa det så blev hon så förfärad att hon ska ha sagt då att när det här publiceras så behöver jag vara långt, långt borta. Publiceringen av den här artikeln rörde upp mycket känslor bland de som Truman liksom baserat karaktärerna på och ledde till att även han blev förvisad från den här krets som han arbetat så hårt till, för att tillhöra. Och trots att han hävdade att de personerna i boken och allt i boken liksom bara var fiktion så var han liksom totalt bränd. Boken stoppades från att publiceras då, men många år senare så publicerades boken med titeln Answered Prayers, The Unfinished Novel. Och den 10 oktober 1975, alltså samma år som den här artikeln publicerades, så hittades Anne avliden i sin säng på Fifth Avenue och hon hade då så otroligt, otroligt sorgligt begått självmord. Och som jag sa så var den här historien liksom rutten och hemsk hela vägen igenom för att hennes två söner då som inte hade en lätt uppväxt växte upp och liksom klarade sig. Den ena hade ett otroligt tufft liv hela tiden och den andra verkar liksom ändå ha liksom tagit sig igenom på ett ganska inom stora air quotes normalt sätt. Men båda två begick självmord i liksom vuxen ålder. Så att det är en otroligt, otroligt sorglig och hemsk historia från start till slut om en och samma familj där alla delar fruktansvärt sorgliga öden på olika
Jesus
sätt.
Jesus Christ.
Mm.
Fan, vad sorgligt.
Mm. Nej, det är så jävla hemskt. Det är så otroligt
mörkt
drabbande.
På alla sätt och vis.
Ja, alltså så jävla mörkt verkligen.
Fy fan alltså.
Och jag tänker att umgänget liksom. Ja, och den kretsen och som hon rörde sig känns som att den bara har så mycket mörker för att folk typ har för mycket pengar, typ för lite att göra. Allting handlar om vad man själv gör och vad andra gör och att det bara känns som att sån dålig plats att hamna
i. Det känns också som att det typ finns extremt mycket alltså att folk är också sjukt uttråkade. Alltså att det är så här, att typ hålla på och skvallra och snacka skit och typ intrigera och du vet hålla på. Det är typ allt, det blir som ett heltidsjobb för vissa som kanske typ inte har alltså, så mycket att göra annars. För att de typ har inget jobb. Eller man har typ massa, alla, för att vad jag menar typ, att man bara, någonting ska man hålla på med.
Ja.
Vet du om att
alltså,
det kom en, vi fick en så här svag på
en serie.
Ja, exakt.
The Feud.
Har du sett exakt.
Nej, jag har inte sett den. Men jag har läst väldigt mycket om den. Men den handlar ju just om Truman Capote och det här
Capote versus
om
the
hon
Swans.
Är med i det här. Exakt. Så den tycker jag man kan, den finns att streama på Hayu tror jag.
Ja, och HBO Max.
Ja. Mm. Bra. Jag har inte hunnit se den. Men jag har däremot läst Lacotte Basque, det här kapitlet, på The Esquire, då skrivet av Truman Capote. Jag har läst en artikel om den här The Feud på Elle, som heter The True Story of Anne Woodward's Death. Sen har jag läst många olika Wikipedia-sidor om de här personerna. Jag har läst Annes biografi på biography.com. Mm. Jag har läst en artikel på Vogue som heter Who is Anne Woodward? The Scandalous True Story of the New York Socialite Who Shot Her Husband. Och sen har jag lyssnat på Hollywood Crime Scene, avsnitt 291. Och sen har jag också lyssnat på podden Morbid. Avsnittet heter Anne och Billy Woodward. Och så har lyssnat på del 1 och 2 av Till Death Do Us Part om Anne och Billy Woodward.
Tack så jättemycket.
Tack Karin. Och tack alla ni som har lyssnat.
Verkligen. Och i nästa vecka så kommer ett extra fall i Patreon-feeden. Så om man vill så kan man gå till patreon.com/mord mot mord. Bli medlem där så kan man lyssna på det. Och även de två tidigare extra fall som vi har släppt innan också ju. Eller hur? Där finns plus absolut en himla massa prat om livet, om olika tips, om man vet inte riktigt.
Nej, högt och lågt.
Högt och lågt, verkligen. Tack snälla för att ni är med oss. Vi hörs igen nästa vecka.
Tack snälla.
Hej då.
Det gör vi. Hej då.
En del av